Kriminalvårdarna. Vilka är de? Tidigare i Utan att passera gå har vi slagit hål på olika myter om livet innanför murarna och svarat på vanliga frågor. Nu är det dags att lära känna människorna som jobbar här. Komma under skinnet. Vilka är de? Hur tänker de? Och vad drivs de av?
Jag tycker det är viktigt att man lyssnar på de intagna. Och att man inte dömer. Man får inte döma de här som sitter inne. För det finns alltid en bakgrund till varför de hamnar där de hamnar.
Men att Evi tänker så är egentligen inte så självklart. För hon har själv förlorat sin son i ett våldsbrott. Och hon kommer göra det till sitt kall att jobba med brottsoffer. Och till slut kriminella.
Jag vill ju göra någonting åt det. Jag vill jobba brottsförebyggande och den enda arbetsgivaren som har velat haft anställa mig på grund av mina kunskaper och erfarenheter, det är just kriminalvården.
Men vägen hit kommer vara lång. Innan Evi hamnar där hon är idag kommer hon länge kämpa med myndigheter för att få det stöd hon behöver. Men för att förstå behöver vi gå tillbaka i tiden. Allt börjar år 1998. Evi har nyligen blivit varslad tillsammans med många andra från sitt företag. Och strax därefter skiljer hon sig från sin man. Ett händelserikt och omtumlande år. Men det är ingenting jämfört med vad som snart kommer att hända. Evi har 3 barn. Hennes äldsta son heter Teddy och är 21 år gammal. Som de flesta i hans ålder är han intresserad av att ha kul, festa och träffa tjejer. Men drömmar har han ändå. Han vill bli kock. Så efter lumpen börjar han jobba som kock på en båt i Stockholm.
Han tyckte ju om att jobba. När han skulle jobba så kom han tidigt till jobbet för att förbereda sig. Och han var noga med att jag var lojal mot sin arbetsgivare. Och när han skulle få sin första lön då frågade hans syskonen vad de ville ha i present. Och då ville de ju ha några gubbar som var populära på den tiden.
Den sista juli 1998 ska Teddy ut och fira sin vän och kollegas födelsedag.
Jag kommer ihåg att jag ringde till honom 2 gånger den eftermiddagen. Jag hade någonting jag skulle säga till honom. Och sen ringde jag upp en sista gång och sa att jag hälsa och säg grattis ifrån mig. Och då sa han att han inte kunde prata så mycket för att hans batteri i mobilen höll på att dö. Sen pratade jag inte med honom någonting mer.
Och det blir sista gången Evi någonsin pratar med Teddy. Och leksaksgubbarna som han köpte till sina småsyskon är det sista de har från honom.
De har ju kvar dem såklart. Och det är ju som liksom ett minne som de är otroligt rädda om.
Det är den 1 augusti 98. Evi vaknar upp ovetande som Teddys öde. Hon åker och besöker sin farmor på ålderdomshemmet för hennes födelsedag.
Och medan vi satt där och fika så ringde jag några gånger på Teddys mobil. Men jag fick inget svar. Så då tänkte jag, ja men då har mobilen laddat ur nu då. Så kom jag hem på eftermiddagen. Och när jag kom hem så möttes jag i hallen av min dåvarande man och våra 2 barn. Och han frågade mig om jag hade pratat med Teddy någonting under dagen. För att de hade ringt ifrån hans jobb och sagt att han inte hade dykt upp.
Där och då förstår hon att något är riktigt fel.
Jag förstod på en gång att nu har det hänt någonting allvarligt. Det var som att dra ner en gardin och bara säga, ja, jag kände min son väl. Jag visste att om han inte kommer till jobbet och inte har meddelat sig så är det någonting som är fel. För han ringde alltid och informerade om han skulle bli sen eller var sjuk eller så. Jag bara visste att nu har det värsta hänt.
Evi och hennes familj tillbringar hela eftermiddagen åt att försöka ringa honom och kontakta hans vänner. Men de får inga napp. Och på kvällen har de sedan tidigare planerat att gå till en 30-årsfest.
Och när vi hade varit där en stund så tänkte jag att nej, det här går inte. Jag kan inte vara kvar här. Jag kan inte vara kvar på den här festen. Utan Jag tog bilen och åkte till den här båten, restaurangbåten som han, där han jobbade. Och så kom jag dit och vi samlades allihopa, hans kollegor och jag och chef också. Och vi bestämde då efter en stund att jag och den här killen som hade fyllt år, som de firade, vi åkte till polisen och anmälde Teddy försvunnen.
Då har det gått nästan ett dygn. Polisen lämnar signalement och meddelar alla radiobilar att de ska hålla utkik efter Teddy. Och ett dygn blir till flera dagar. Evi får inte höra något om vad Teddy kan vara.
Det är klart att man hoppas, men vad jag var orolig för, det var ju att han skulle ligga sjuk eller skadad någonstans och inte bli hittad, utan låg och plågades någonstans.
Nästan en vecka har passerat. Det är torsdag morgon och Evi sätter på TV4 Nyheter.
Svenska hjälparbetare vittnar om nöden i Sudan.
Och på lokala nyheterna då 8:55 så berättade man att man hade hittat en man intrasslad i kättingar som höll fast båten vid kajen utav en privatperson som var på väg till sitt jobb på Svea hovrätt. Hon hade ju sett då på TV att det var en kille på 21 som hade försvunnit och var han hade försvunnit.
Tillbaka till den 31 juli. När kvällen led mot sitt slut beställde Teddy och hans kompis en taxi. Precis innan bilen kom till kajen hamnade Teddys kompis i bråk. Teddy bad bilen att vänta, men när chaufförens tålamod tog slut körde han iväg. Och bråket avslutades med att båda blev viknuffade i vattnet.
Och hans kompis klarade sig, men det gjorde inte Teddy. Så jag fick veta att han var hittad via TV4s nyheter.
Det första Evi gör är att ringa polisen. Hon vet att det är Teddy som har blivit hittad, men hon vill få det bekräftat. Hon vill höra det från de som egentligen ska leverera nyheterna. Men när hon ringer förundersökningsstödet är det en kollega som svarar.
Jag frågade, är det Teddy man har hittat? Jag ville få det bekräftat. Ja, det vet jag. Har vi inte hört någonting om, sa hon. Jag ska be att hon ringer till dig någon av tid. Hon är ute och springer någonstans i korridoren. Och jag väntar väl en timme. Ingenting hände, jag ringer igen. Och det var ju samma kollega då till henne som svarade. Och då var hon irriterad över att jag hörde av mig igen. Jag tyckte hon att vi får väl vänta tills hon ringer upp.
Men Evi kan inte bara sitta och vänta. Det hon såg på nyheterna släpper inte hennes tankar och det finns inget annat att göra. Hon måste få svar. Tiden känns oändlig och medan hon väntar pratar hon i telefon med en familjekompis.
Så frågar han mig, ja, hur känns det nu då när du vet att det är Teddy som är hittad? Och då sa jag det, ja, det visste jag inte, jag har inte fått det bekräftat, men nu får jag ju det bekräftat av dig. Jag har förstått det själv, men nu bekräftar ju du det.
Ja, Evis kompis bror jobbar med att köra bårbil. Den som transporterar kroppar som har hittats.
Och då blev ju jag heligt förbannad på detta förundersökningsstöd som fortfarande inte hade hört av sig.
Evi ringer den tredje gång till polisen.
Och då sa jag så här, du kan ju hälsa din kollega att hon behöver inte höra av sig. För nu vet jag att det är Teddy som är hittad. Så vid 11:30 tiden på dagen, 4 timmar efter han hade hittats, så kom det en ensam polis från Södertäljepolisen för att meddela då vad jag redan visste. Och han visste att jag visste. Allting blev i fel ordning på något sätt. Det var ju polisen som skulle meddela det här. Men först så fick jag veta genom TV4-nyheterna. Och sen så får jag veta det genom en nära vän. Och det blev ju väldigt konstigt.
Och under den kommande tiden är det mycket som går fel. Och det leder till att det inom Evi skapas mer och mer misstro mot myndigheter. Hon hinner inte landa i vad som har hänt. Hon lägger sin energi på att få svar och få rättvisa. Men den kan hon inte få när det kommer till de som knuffat ner hennes son i vattnet.
Många tror ju att jag går omkring och hatar de här som har gjort det här. Men jag kan ju inte göra det. Jag har ju inga ansikten på dem. Jag vet ju inte hur de ser ut. Och jag kan ju tänka ibland så här att när jag sitter på pendeltåget att de som sitter mitt emot mig kanske deltog i det här. De var ju 4 stycken ungefär som knuffade ner min son och hans kompis i vattnet där vid Gamla stan. Men jag vet ju inte hur de ser ut. Jag har liksom ingenting och det finns ingenting att hata liksom. Och jag har inte så mycket ork heller till att hata eller gå omkring och hänga upp mig på det och älta det här, utan jag har fullt sjå med att fortsätta med mitt liv, att hålla ihop, att se till så mina andra barn har det bra.
Och driven och aktiv har hon alltid varit, och den här tragedin ändrar inte på det. Hon har fortfarande 2 barn som hon måste ta hand om.
Mina barn som gick i lågstadiet, de blev ju utsatta sen för mobbing och trakasserier på grund av det här att de hade blivit förlorat sin bror. Jag hade ju det att ta i tur med också.
Och samtidigt fortsätter hon jobba och är även politiskt aktiv.
Så jag körde på hela tiden. Det var aldrig någon vila överhuvudtaget. Jag skulle skilja mig och jag skulle bli arbetslös. Jag kunde inte tänka på mig själv och liksom ta bort allting annat och bara tänka på mig själv och sjukskriva mig. Det fanns liksom inte.
Men Evi vill ha förändring. Hon bestämmer sig då för att mejla till olika redaktioner. Och till slut gör Uppdrag granskning ett reportage om hennes situation. Men samtidigt som hon kör på är hon diagnostiserad med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom.
Ja, nu när jag ser tillbaks på det så är det ju som att jag ser på en annan människa som bara som en någon som skruvar upp en i ryggen och sika på autopilot.
Och till slut kommer allt i kapp henne.
Då gick jag ju rakt in i väggen då.
Evi blir sjukskriven på heltid. Men det är fortfarande svårt att kunna få den hjälp hon behöver. Hon har varit med om en tragisk händelse och hennes upplevelse är att ingen kan möta henne i den sorgen. Snarare tvärtom. Folk blir så ledsna att hon börjar ta ansvar för det.
Jag fick ju ganska snabbt lära mig att inte berätta om det här jag hade varit med om på fredagen, för då kunde jag förstöra helgen för folk.
Hon känner sig missförstådd och ensam i sin sorg. Och i den känslan söker hon sig till andra alternativ än den allmänna vården. Hon googlar helt enkelt, var finns det hjälp att få för anhöriga till våldsdödade? Och då hittar hon till RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Där bemöts hon för första gången av personer som förstår vad hon går igenom.
Vi kunde ju liksom stötta varandra och alla visste ju att någon hjälp i samhället att få, det finns inte. Vi hade ju samma upplevelser allihopa, att det finns inte någon hjälp. Och vi hade ju möten där vi diskuterade hur vi ska kunna påverka samhället på olika sätt. Och jag pratade och träffade många andra som hade anhöriga som blivit yxmördade, skjutna, uppeldade, allt möjligt. Där fick jag höra många, många gånger att ja, jag har träffat en psykolog, men när jag träffade henne sist så sa hon bara att när jag ser dig vill jag bara gråta, sa psykologen då till den som patienten. Alltså de duckar för, det är för obehagligt att träffa människor som har förlorat anhöriga eller barn genom våld.
Och Evi blir en av de som är mest aktiva i organisationen och stannar där i flera år. Och efter ett tag tar hon sig vidare till brottsofferjouren. Här kan hon göra något gott av sina erfarenheter.
Brottsofferjouren gör mycket. Man får hjälp och stöd med allting utom ekonomi. Man får inget ekonomiskt stöd därifrån. Men man får hjälp med stöd under rättegång och massa. Ofta så är man ju så traumatiserad så man klarar inte ens av att ringa till vårdcentralen. Det var ju inte så svårt för mig att ha de här stödsamtalen, för jag visste ju vad jag inte skulle säga, om man säger så. Många var ju nöjda och tacksamma för att Att jag kunde bara sitta och lyssna på dem. Jag märkte att jag gjorde ju nytta.
Och samtidigt föreläser hon på olika ställen om det hon varit med om. Hon vill kasta ljus över den bristande sidan av myndigheterna och berätta hur hon hade velat bli bemött.
Jag ville ju liksom få veta, få lite återkoppling vad som hände. Även om man inte hade någonting att tala om för mig, så hade det varit bra bara få den här återkopplingen, där telefonsamtalet.
Och ett av ställena hon föreläser på är polisen.
Och då vet jag, då var det faktiskt en polis som, när han hade hört mig säga det här, då lyfte han luren och ringde upp en mamma som hade förlorat sitt barn. Så han lyfte luren och ringde och talade om att tyvärr har jag ingenting att säga, men... Så jag kände ju att ja, men då hade jag ju nått fram i alla fall.
Evis drivkraft har alltid funnits där trots svårigheter. Och efter att hon förlorat sin son har hon riktat den mot brottsoffer.
Jag har ju då inte bara velat föreläsa, utan jag har velat jobba brottsförebyggande med ungdomar. Jag har velat jobba med brottsoffer. Men det har varit svårt eftersom samhället har ju en viss övertro på akademiker. Man ska ju då ha sån hög utbildning för att man ska vara socionom minst för att få jobba med såna här frågor.
Att jobba med brottsoffer har blivit hennes kall. Där kan hon ge stöd till dem som man anser blir bortglömda i samhället. Och det känns meningsfullt. Men snart kommer Evi istället att jobba med brottslingar. Och dessutom på en myndighet. Något hon hittills inte haft förtroende för. En dag är hon i Södertälje och träffar en kompis. På torget ser de en trailer som kriminalvården håller.
Och då gick vi in där och jag träffade en personal där och han frågade mig om min bakgrund och sådär. Och då berättade jag vad jag hade jobbat med och då uppmanade han mig att söka.
Och det gör hon. Evi söker jobb för att jobba i fängelse.
Och det kan ju tyckas konstigt att jag jobbar som kriminalvårdare som då har varit... Ja, utsatt för det här brottet då, mot min son som har förlorat en son. Varför vill jag jobba med kriminella? Jo, för att jag anser ju att kriminella är ju brottsoffer, de också.
Så hon anser alltså att hon fortfarande följer sitt kall.
Jag kände ju att jag ville jobba brottsförebyggande och med brottsoffer. För jag tycker att det hör ihop. Brottsoffer som inte får rätt stöd och hjälp tenderar ju till att ta lagen i egna händer. Så det, jag tycker det hänger ihop.
Och 3 veckor efter mötet på trailen får Evi ett samtal från kriminalvården.
Och så säger hon då att ja, men vi vill gärna erbjuda dig en anställning. Och jag trodde ju inte att jag hörde rätt. Så jag frågade henne då om... Ja, men nu måste jag fråga, har ni verkligen sett mitt personnummer? Och då skrattade hon och sa, jo då, det har vi gjort. Men vi vill ha mångfald liksom.
Men Evi ska snart gå i pension. Och hon tycker att hon upptäckte kriminalvården alldeles för sent i sin karriär.
Alltså nu fyller jag ju 65 snart. Det gillar jag ju inte riktigt. Jag kommer ju fortsätta jobba. Det ska jag göra, men jag ska minska lite i arbetstid. Men nu när jag äntligen har hittat ett arbetsgivare som tycker att de har nytta av mina kunskaper, så då vill jag använda dem ett tag till, tills jag inte orkar längre. Den enda arbetsgivaren som har velat haft anställa mig på grund av mina kunskaper och erfarenheter, det är just kriminalvården.
Varför hon har ett sånt engagemang för kriminalvården är för att hon menar att hon eller hennes barn hade kunnat hamna i kriminalitet efter vad som hände Teddy. Och det viktigaste för henne är att bemöta de intagna med empatin och förståelsen att de har hamnat fel. Hon tror på att jobba långsiktigt.
Jag tycker det är viktigt att man lyssnar på de intagna och att man inte dömer. Man får inte döma de här som sitter inne. För det finns alltid en bakgrund till varför de hamnar där de hamnar. Som kriminalvårdare har man ju makt. Man har ju all makt över en intagen. Men man behöver inte gå och visa det hela tiden. Utan prata med intagna som man pratar med vem som helst. Men behåll rutiner och regler. Var fyrkantig när det behövs. Säg någonting vänligt. Det kanske är första gången den här personen får höra någonting vänligt. Någonting positivt.
Du har lyssnat på Utan att passera gå, en podd från Kriminalvården. Det här var Evis berättelse och jag heter Maud Fällbom. Och du, vill du också vara med och göra skillnad i människors liv? Sök då jobb på kriminalvården.se.